Personskada av Elisabeth Egholm i översättning av Karin André, uppläst av mig, Kerstin Andersson, för Word Audio Publishing International. Till min bror Bent. 1. Irak. Dikte hörde själv att hon hade fått att låta som namnet på en planet i ett fjärran och hittills okänt solsystem. Ändå fortsatte hon med samma röstläge. Det är ju rena krutdurken. Kunde du inte ha valt ett lugnare ställe? Indien, Tibet, Sydafrika eller Turkiet för den delen. Namnen på lämpliga länder dalade ner i hennes sommarvarma hjärna. Innan hon hann uttala dem lutade sig Bo över bordet, stötte till fatölen som han knappt hade rört den senaste halvtimmen eftersom han skulle köra hem. Jag har självklart övervägt Norge, sa han lugnt. Men det fanns inte så mycket att göra där uppe i fjällen för en krigskorrespondent, tillade han. Sporadiska krigshandlingar, det är allt för ögonblicket. Dikte sträckte handen efter vinglaset, men bestämde sig i sista sekunden för vattnet. Det här gick riktigt dåligt, tänkte hon. Romantisk middag i stan, my ass. Maten var bra, som vanligt, men inte samtalet. Det hade spårat ur i samma ögonblick som Bo berättade om uppringningen från redaktionen i Köpenhamn. De hade erbjudit honom en 3 veckors reportageresa tillsammans med Jens Peter Hald, journalist och vän. När hade ni tänkt åka? Hon försökte hålla motviljan borta ur rösten. Hon hade ju faktiskt länge tyckt att han behövde en sån resa. Han behövde komma bort från lunken på redaktionen och den eviga dragkampen om barnen som exfrun satt så hårt på. Tänk om han behövde komma bort från henne också. Hon drack av vattnet i ett försök att tvinga fram ett nyktrare tillstånd, men det blev det bara värre av, för självklart var svaret ja. Hon hade förändrats, det visste hon mycket väl. Efter de hemska händelserna i vintras hade hon klistrat sig fast vid honom. Det var övergående, det hoppades hon i varje fall. En lång övergång som hittills hade varat i ett halvår. Om en vecka, sa Bo. Vi ska bara förbereda oss, ordna med det tekniska, säkerhet och annat. Hon hörde sirener från något annat ställe i stan och tänkte på skottsäkra västar och pansarvagnar och bomber insydda i döda hundar som exploderade mitt på gatan. Hon tänkte på kidnappningar, skräck och död. Stod inte ut med tanken. Men det gjorde Bo. Han älskade alltihop. Inte döden självklart, men spänningen, pojkspoling som han var. Hon bestämde sig för att byta samtalsämne och såg sig om på det franska kaféet där de hade ätit i restaurangdelen. Det är fortfarande stans bästa. Bo log med munnen, men ögonens grå var redan på väg till Bagdad. Utom adressen. Hur då adressen? Han lutade sig fram igen. Nu var han där, närvarande i nuet och med alla sinnen riktade mot henne som om han hade varit en forskare i färd med att iaktta reaktionerna hos ett försöksdjur. Graven. Hon rös och såg att han ångrade sig. Det kyliga uttrycket i hans blick försvann och ersattes av ömhet. Han sträckte sig över bordet och tog hennes hand. Jag kommer ju hem igen. Det är inte för evigt. Hon hörde det kvävda ljudet från mobiltelefonen i väskan. Det kunde vara något viktigt. Huset kunde vara nedbränt. Det kunde ha hänt Rose något. Herregud, nu fick hon skärpa sig. Hon rotade runt i väskan och hittade den slitna mobilen. Det var Roses nummer. Klockan 1:30 på natten. Ja? Mamma? Rösten var upphetsad och i bakgrunden hördes oväsen. Det är bäst att ni kommer. Här är det vilt värre. Poliser överallt.